Välkomna till Life Science-podden, en podd från Life Science Sweden, Nordens ledande media- och eventarrangör inom läkemedels-, biotech- och medtech-branschen samt relaterad forskning. Life Science-podden presenteras i samarbete med Sicum, frigör vaccin.
Hej och välkommen till Life Science-podden med mig Samuel Lagercrantz som är chefredaktör för Life Science Sweden.
Och med mig Erika Lindbom-Cherakowiak som är chefredaktör för MedTech Magazine och för Fokus Hjälpmedel. Nu har vaccineringarna mot covid-19 dragit igång i Sverige och i stora delar av världen. Och därför har vi valt att ta tema vaccin i Life Science-podden i det här avsnittet. Samuel, ni har ju skrivit väldigt mycket om vaccin i Life Science Sweden. Kan du berätta lite om vilka typer av vaccin som har kommit nu?
Ja, den som har kommit och börjat användas i Sverige är då Pfizer-BioNTechs vaccin, som är ett mRNA-vaccin. Det finns även ett godkänt vaccin från Moderna som bygger på samma teknik som är godkänt inom EU och kommer nog börja användas när som helst i Sverige också. Och det som är intressant där är ju att det är, förutom att det är de första covid-19-vaccinen, så är det en helt ny sorts vaccin, en helt ny teknik som för första gången används.
Mm. Men hur fungerar de?
Det är att en RNA-sträng som förs in i kroppen och i cellerna som då kodar för spike- eller spike-proteinet som finns på SARS-CoV-2. Och då när cellerna sätter sig ändå själva igång och producerar det här proteinet, så att istället för att föra in ett protein i kroppen från viruset som det ska reagera på, så låter man kroppen själv tillverka proteinet. Mm. Och när proteinet har tillverkats så lär sig immunförsvaret att känna igen viruset, eller det här proteinet då på viruset.
Och hur effektiva har de vaccinerna varit i studier?
Jo, de har visat väldigt hög effekt. Jag tror att jag kan tänka mig att det utbrast glädjerop på Pfizer och även då Moderna när de såg de här resultaten, där det var ungefär 95% skyddseffektivitet, vilket det är ovanligt högt. Mm. Så att det verkar väldigt lovande.
Jag tycker att det är väldigt spännande att de vaccinerna som har kommit då, mRNA-vaccinerna, det är ju en ny typ av vaccin. Det har inte funnits godkända sådana vacciner tidigare. Varför tror du att man har valt att utveckla helt nya typer av vaccin, att man inte har gått på den klassiska varianten?
Ja, men jag tror det är flera anledningar. Och då ska man också säga att även dels är de här RNA-vaccinen som är en helt ny sorts vaccin, men även då AstraZeneca använder en virusvektor för att föra in DNA. Och det är också nytt. Och den har ju också kommit väldigt långt och börjat användas i Storbritannien, AstraZenecas vaccin. Jag tror att det beror på att tekniken har gått framåt mycket. Man har forskat mycket på genteknik de senaste decennierna och att tiden nu är mogen för att använda den. Och det fanns också flera olika samarbeten på gång, olika tester med RNA- och DNA-vaccin. Så det tror jag är det ena. Men det andra tror jag är att det är de som är först godkända är att det går snabbare att tillverka och snabbare att utveckla. Mm. Att utveckla traditionella vaccin är väldigt komplicerat. Vi kommer få se även mera vanliga vaccin också längre fram.
Vilket tror du är nästa vaccin som når marknaden?
Ja, inom EU så skulle jag gissa att det blir AstraZeneca. Det har ju då som sagt redan godkänts i Storbritannien och i USA har jag för mig också. Och säkert på en del andra håll också. Så att det har också gått väldigt snabbt.
Hur har Sverige och svenska företag varit delaktiga i att ta fram covid-19-vaccin?
Ja, svenska företag har varit väldigt delaktiga. Det jag tror att de flesta känner till är att svensk-brittiska AstraZeneca har ett samarbete med Oxfords universitet, och det vi pratade om lite tidigare, deras vaccin som redan används i en del länder. Och sen så finns det även, jag pratade nyligen med Ola Tuvesson som är processchef på Cobra Biologics. Mm. Cobra Biologics är ett amerikanskt företag som köpte en svensk aktör, och De har då en anläggning i Matfors utanför Sundsvall där de tillverkar ett vaccin som bygger på en idé från Karolinska institutet. Så att de ingår i ett konsortium med Karolinska institutet och även en del andra aktörer, en del andra svenska och en del andra utländska. Och deras roll där är att tillverka vaccinet. Och det är ett DNA-vaccin som där man får in en DNA-sträng som kodar för proteiner. Men det som skiljer det från de vaccin som vi ser nu och finns godkända är att det här kodar för flera proteiner. De här RNA-vaccinen som finns nu, de kodar ju då för spike-proteinet. Medan det här vaccinet kodar då dels för spike-proteinet men också för ett protein som finns i cellskalet och ett som finns i cellkärnan. Och då tänker man att, eller det de hoppas då på Karolinska är att det här vaccinet ska kunna fungera också mot framtida sorters coronavirus. Man kan ju tänka sig att det här inte är det sista, och vi har ju haft då tidigare utbrott med MERS och tidigare SARS-epidemier, att det kan komma helt nya sorter och då enligt konsortiet och forskarna på Karolinska och Cobra Biologics så är de här proteinerna mer beständiga mellan olika coronastammar.
Mm.
Och man skulle också då kunna tänka sig att det har mer effekt mot muterade varianter.
Sa de någonting om hur långt de har kommit och när de tror att de skulle kunna nå marknaden då?
Ja, de ligger ganska tidigt. De har inte kommit så långt. De berättade att de har skickat de första vaccinproverna för toxikologistudier då till Adlego som utför de säkerhetstesterna. Och sen är förhoppningen att de ska nå fas 1 till sommaren. Så att det kommer att dröja längre.
Mm.
Men som sagt, det är ju också deras mål att det ska vara en långsiktigt ett alternativ snarare än att det ska vara med i den här kapplöpningen som har pågått just nu och hinna först.
Finns det några andra svenska bolag som du tycker är värda att nämna?
Ja, det är flera företag som i Sverige som har varit involverade i olika projekt som är kopplade till vaccin. Det är bland annat så kan man nämna Recipharm som har ett samarbete med Moderna och de tillverkar och formulerar deras vaccin i sin anläggning i Frankrike, men Recipharm är ju då svenskägt. Sen finns det Valneva som har en anläggning i Solna och där de tillverkar ett inaktiverat virus som då ska kunna användas som vaccin. Det finns också ett amerikanskt företag, Novavax, som har en anläggning i Uppsala. Och de tillverkar adjuvans till sitt vaccin där i Uppsala. Och det kommer sig av att de köpte ett svenskt företag för några år sedan. Så att det är flera olika företag som är involverade i olika sorters vaccin i Sverige också.
Mm. Det låter ju väldigt bra att det finns många olika typer av vaccin på väg. Med tanke på de här olika mutationerna som man har sett av coronaviruset. I vissa fall har man varit orolig att vaccinerna som har tagits fram nu inte kommer fungera mot de nya mutationerna. Men vi kan prata mer om coronavaccin alldeles strax. Och nu lämnar jag över till avsnittets sponsor.
Life Science-podden presenteras i samarbete med Siccum. Frigör vaccin. Siccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande vacciner. Med bolagets patenterade teknologi Laminar Pace möjliggörs produktion av nya skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt utan krav på en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna logistiknoder. Siccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har som affärsmodell att licensiera ut sina patent. Bolaget undersöker även möjligheterna att etablera en egen produktionsanläggning för torrformulerade vacciner i Sverige för att på så sätt aktivt bidra till att öka tillgängligheten av temperaturstabila vacciner till världens alla barn.
Här i Life Science-podden så talar vi idag om covid-19-vaccin. Och Virus har ju en tendens att mutera och likaså SARS-CoV-2. Det har kommit en hel del mutationer och två av de som har blivit mest uppmärksammade kommer från Storbritannien och Sydafrika. Och det är ju för att man är rädd för att de vaccinerna som har nått marknaden inte kommer att fungera mot dem. Vad tror du om det? Finns det någon risk att vaccinerna inte fungerar?
Det är svårt att säga, men jag har pratat med flera representanter från företagen som har de här nu, de vaccin som ligger längst fram, och de har inte varit så oroade. Jag intervjuade även Richard Bergström nyligen, alltså Sveriges vaccinsamordnare, och även han hade konsulterat sin expertgrupp och man tyckte inte att det fanns några tecken på att de inte skulle fungera, de vaccin som finns idag. Även Pfizer då har även publicerat en studie i förra veckan där de tittade på, det var en in vitro-studie, och i den verkade det som att deras vaccin skyddar mot den här stammen då, eller den här varianten som man har sett i Storbritannien och som verkar sprida sig väldigt mycket snabbare. Det finns uppskattningar som säger att det sprider sig 70% snabbare än det vanliga coronaviruset. Men där hade man då inte sett tecken på att det inte skulle fungera, vaccinet. Det ska sägas att det var en in vitro-studie och det var också en preprint, så den har inte genomgått peer review. Men den bild som verkar vara är att man tror att alla de här godkända vaccinerna fungerar även mot det. Och sen är det också så att mRNA-vaccin är väldigt, eller relativt lätta att modifiera om det skulle vara så att den inte fungerar mot olika nya varianter av coronaviruset som kommer. Sen är det som jag tycker är lovande framför allt, för det är ändå svårt att veta hur bra de fungerar. Men det jag tycker är lovande är att det finns ju så många olika sorters vaccin som är på väg. Vi har ju varit inne lite på det tidigare. Vi nämnde tidigare att i Sverige så tillverkas det bland annat ett sånt här inaktiverat virus. Och det finns även andra aktörer som tillverkar då traditionella vaccin som består av hela virus då, som man sätter in, fast de då är försvagade eller avdödade. Och där borde det ju verkligen fungera då, oavsett om det är muterat eller inte, för då finns det så många olika punkter på viruset som immunförsvaret kan känna igen och reagera emot. Så att det tycker jag väl det är mest lovande i kampen. Men självklart så är det ju lite oroande, och just att det verkar sprida sig så snabbt, det här brittiska, det man har sett i Storbritannien.
Ja, då är det ju som du säger, det är väldigt bra att det finns många olika vaccin, så kan man hoppas att några har bättre effekt mot de muterade virustyperna. I förra avsnittet av Life Science-podden så nämnde jag lite från medicinteknikbranschen att covid-19-pandemin har betytt väldigt mycket för branschen och omvärldens syn på branschen. Att folk har fått upp ögonen för diagnostik bland annat, hur viktigt det är med riktigt bra diagnostik. Man har fått upp ögonen för branschen på ett annat sätt och vad den betyder. Vad skulle du säga att utvecklingen av coronavaccin har betytt för life science-branschen?
Jag tror det har betytt flera saker, men en viktig del är att samarbeten tror jag har blivit ännu... Man har pratat mycket om samarbeten överhuvudtaget i kampen mot covid-19. Men här ser man det särskilt tydligt, tycker jag, inom vaccin. Vi ser att stora företag samarbetar med mindre biotechföretag. Man ser att stora företag samarbetar med akademiska institutioner. Det här har visserligen varit en rörelse under lång tid. Men jag tror att det här har man ju verkligen liksom fått ett uppsving för olika samarbeten. Men sen har det ju varit betytt väldigt mycket för den medicinska utvecklingen, det här att vi har fått helt nya sorters vaccin då, som där man då sätter in DNA eller RNA i kroppen som får tillverka proteinerna själva istället för att sätta in hela proteiner eller hela avdödade virus. Så att det är ju har ju snabbat på utvecklingen. Och det jag tror kan bli intressant, eller det som det har spekulerats i, jag hörde nyligen på Vetenskapsradion en forskare som sa att tänk om man kan ta vidare den här kraftsamlingen som man har gjort mot covid-19, mot exempelvis Alzheimers. Att man kan börja arbeta på samma sätt och så effektivt inom ett område.
Mm.
Så att jag tror att det har betytt mycket för branschen, men också mycket för hela forskningssamhället både inom akademin och den kommersiella forskningen.
Jag håller med om att det har varit en väldigt intressant tid att just se hur snabbt det kan gå, utvecklingen, och hur alla över hela världen samarbetar med varandra.
Mm.
Nu har ju vaccineringen dragit igång, som sagt, och allra snabbast i världen, vad jag förstår, går det i Israel. De har fått igång vaccineringarna jättesnabbt och de hoppas på att vara färdiga i slutet av mars.
Mm.
Storbritannien fick igång sin vaccinering mycket snabbare än i EU. Vad är din syn på hur det går? Vad som händer nu?
Ja, det har ju funnits en del kritik mot att EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har varit för långsam. Framförallt man har tittat jämfört med Storbritannien som har varit väldigt snabba, och du nämnde Israel som har varit helt otroligt snabba och verkligen har lyckats vaccinera, tror jag, ett par miljoner människor bara på några veckor. Och det är förstås på ett sätt imponerande, men jag tycker också ändå att det har gått snabbt. EMAs arbete har också gått snabbt, och det europeiska, och det är ju då Richard Bergström som företräder Sverige och förhandlar för EU. Så jag vet inte riktigt om jag, den här kritiken, det är också en väldigt viktig del att godkänna processen får ta den tid som den behöver. Och, men däremot så kan jag väl vara lite mer oroad för hur det ska gå sen i Sverige. För nu har ju då Europa har gjort de har ju upphandlat och det tycker jag väl ändå att man har gjort bra utifrån det jag har sett. Och det jag framförallt gillar där är att man har upphandlat flera olika sorters vaccin för att kunna gardera sig. Men sen så kommer ju, när det väl har kommit till Sverige, då försvinner det ju från EUs och Richard Bergströms bord och hamnar på Folkhälsomyndigheten. Och där har vi varit lite mer oroad med tanke på hur testningen gick i våras. Nu är det alltså så att Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell vaccinationsplan och regionerna ska på Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån dem vaccinera. Men jag hoppas ju att man har lärt sig från det som inte fungerade med testningen, och jag tycker också att regionerna verkar mer på tårna och även ta egna initiativ nu.
Ja, de har ju fått kritik från regionerna, Folkhälsomyndigheten, bland annat Region Skåne, om att man prioriterar sjukvårdspersonal i fas 2 av vaccineringen. Mm. Och vissa regioner har ju valt att frångå det och börja vaccinera ändå sin vårdpersonal, sjukvårdspersonal.
Ja, hur är din bild av hur det går hittills i Sverige?
En sak som jag lade märke till i Folkhälsomyndighetens egen planering för alla vaccinationsfaser, det är att i fas 3, när man ska vaccinera övriga riskgrupper, där har man inte ännu valt vilka riskgrupper det ska vara. Och man vet inte riktigt, man har ingen riktig plan för när fas 3 ska inledas, och inte heller fas 4. Medan då, som vi jämförde lite med Israel där, att de ska vara färdiga med alla i slutet av mars, säger de. Så det är en väldig skillnad, kan man tycka.
Ja, och det är också lite oklart än så länge hur många som har vaccinerats i Sverige, så att man har inte riktigt den kollen. Men det man kunde se i Europa var ju att där i till exempel Tyskland så liksom byggde de upp jättestora vaccinationsanläggningar tidigt i december. Jag tycker inte man har sett lika mycket sånt i Sverige. Så att man får väl se hur det kommer gå, men förhoppningsvis så har man då ändå liksom, min bild är att det finns ändå ett större vilja, och man vill göra det här bra nu den här gången. Och även regeringen har ju tagit en mycket mer aktiv roll, ser vi nu, än vad de gjorde tidigare i pandemin, och har då Folkhälsomyndigheten fick bestämma egentligen i princip allt. Så att det tror jag även kommer att avspegla sig i vaccinationen, att det är fler aktörer som är med och vill se till att det här blir bra.
När det är dags för dig då, kommer du själv att vaccinera dig?
Ja, för mig känns det självklart att göra det.
Mm.
Och du?
Ja, absolut, samma här. I slutet av februari så kommer ju nästa nummer av Life Science Sweden. Vad kan vi se fram emot att läsa där?
Ja, vårt nästa nummer är ju vårt internationella nummer som ges ut på engelska och även kommer läsas i de andra länderna i Skandinavien. Och där kommer vi ha särskilt tema på Sverige och Danmark. Vi kommer tala om svensk-danska samarbeten. Vi kommer också att titta på de svenska och danska life science-strategierna. Men det blir också en utblick mot Norge och norsk life science som har gått starkt framåt. Så att det och mycket annat kan man läsa om där. Och sen är det ju så att du också jobbar med nästa nummer av Medtech Magazine som precis som Life Science Sweden kommer i februari. Vad kommer vi kunna läsa om där?
I nästa nummer så har vi tema diagnostik. Vi kommer gå in på precisionsmedicin och diagnostikens roll där. I en artikel kommer jag skriva om diagnostiken av Alzheimers sjukdom, hur den fungerar idag och hur den kommer se ut i framtiden. För det utvecklas många spännande tekniker där. Mm. Så det finns mycket spännande att läsa om i nästa nummer. Och det här är dessutom mitt sista nummer för Medtech Magazine, för jag ska gå vidare till nya spännande utmaningar. Men tidningen är i goda händer, för du kommer ju ta över chefredaktörsskapet dels för Medtech Magazine och även branschtidningen Fokus Hjälpmedel, samtidigt som du har kvar Life Science Sweden också.
Ja, precis. Och som vanligt fortsätter vi att bevaka de dagliga händelserna inom den medicinska forskningen och inom life science-branschen. Följ oss gärna på lifesciencesweden.se och på medtechmagazine.se och i våra sociala kanaler. Och tack så mycket till dig som har lyssnat på oss.
Ja, tack så mycket.
Vi hörs.
Life Science-podden presenteras i samarbete med Sikkum, frigör vaccin. Tack för att du lyssnade på Life Science-podden, en podd från Life Science Sweden. Besök gärna vår hemsida lifesciencesweden.se.